hållit på med många år nu med digitalt lärande, och en sak man tittar på är hur många timmar har folk tittat på videos. Det kan ju vara ett tecken på ineffektivitet och dåligt anpassat lärande om det är väldigt många timmar. För är det rätt lärande till rätt person, då kan det ju vara mindre, så precisionen och det riktiga liksom mätetalet är ju just vad fick vi ut av det här då?
När vi såg pandemin klinga av och allt skulle återgå till det normala anföll Ryssland Ukraina. Förutom den mänskliga tragedin har inneburit högre priser på energi, bränslen och livsmedel. Samtidigt accelererar en klimatkris och de snabba förändringarna i vår omvärld kräver omställningar av olika slag. Det gäller företag och myndigheter, men också för oss individer. Och omställning både fordrar och innebär utveckling av nya kompetenser i en vid mening. Men vilka krav handlar det då om för lärande i arbete? Det är något som rapporten Workplace Learning Report 2023 från LinkedIn Learning ger svar på. Och för att presentera den har vi då bjudit in Paula Björnstjärna och Fred Hagemark från LinkedIn. Välkomna! Ni kan väl börja med att presentera er.
Absolut, och tack för att vi får vara här. Jag heter Paula Björnstjärna och jag ansvarar för LinkedIns verksamhet och funktion här i Norden. Och det vi erbjuder där. Så att egentligen allt utifrån hur vi ska attrahera och rekrytera talanger till sen hur vi ska underhålla och utveckla och behålla talangerna.
Ja, samma tack kommer från mig. Jag heter Fred Hagemark, jättespännande att vara här. Jag är ansvarig för specifikt för LinkedIn Learning som vi jobbar med våra kunder och rullar ut, och jag jobbar med det, leder det över hela regionen här som är Europa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika till och med. Så jag har jobbat med det de senaste 9 åren, fokuserat mer på utvecklingsbiten av hela talangcykeln.
Och innan vi går in på innehållet i rapporten, vad är det för någonting och varför ger LinkedIn Learning ut den här?
Ja, men man pratar ju om det stora kompetensgapet. Alla pratar ju om det. Alla skriker efter talanger och många skriker efter samma typ av talanger. Och vi ser ju samtidigt en talangmarknad och en arbetsmarknad liksom i konstant rörelse. Där vi ser, inte minst på de här senaste 7 åren, så har skills ändrats med 25%. Så ta ungefär vilken roll som helst egentligen, så har kärnkompetensen, färdigheterna i den ändras med 25%. Och tittar man närmsta 5 åren så kommer den siffran troligtvis att dubbleras. Det vill säga 50% av skills som kommer att vara obsoleta. Så att det är ingen snack om att skills är den nya hårdvalutan, och syftet med den här rapporten där vi då har intervjuat tusentals ledare över hela världen, det är just att ta reda på hur ligger det egentligen till. Vad gör företagen här? Vilken roll har de? Vilken roll spelar de och hur jobbar de? Och framförallt också, vad vill arbetstagarna ha?
Finns det många upplagor av rapporten? Hur länge har ni gett ut den?
Vi har gjort rapporten de senaste
6 eller 7 år skulle jag säga till och med. Vi har börjat, men det har växt de senaste 4-5 åren, varit helt gått på det djup den gör just nu.
De här kriserna jag pekade på i den korta inledningen nu då, är det någonting som har skyndat på den här utvecklingen?
Ja, men absolut. Allt det där som du nämner har ju gjort att hela arbetsmarknaden ju är i konstant rörelse. Bara ta vad vi lärde oss och vad som kommer ur pandemin, och hur bara den utvecklade alla roller och vilka andra typer av krav som ställs idag, inte minst utifrån att digitaliseringen. Så definitivt, och jag skulle säga just också med det perspektivet vilken roll HR har idag och vilken roll HR hade för några år sedan, där ju den rollen liksom aldrig har varit så kritisk och strategisk som den är idag, och det ser vi också utifrån den platsen man har idag.
Så det är en av de stora trenderna, det där att HR har fått en liksom större betydelse.
En av de direkta frågorna vi har i den är hur många som anser sig att de har ett säte vid toppbordet, att verkligen är med ledningens viktiga frågeställningar, och den är ständigt ökande.
Andra trender?
Ja, men vi ser just det här med karriärsutveckling och intern rörlighet liksom som det ju pratas mycket om och som verkligen är en liksom möjliggörare för både människor och verksamheter att bli mer agila. Men här ser vi också en möjlighet att liksom överbrygga ett litet gap utifrån vad verksamheter och organisationer faktiskt erbjuder idag. Och liksom vad de har som målsättning att göra och vad de faktiskt gör. Där faktiskt bara 15% i vår rapport så säger endast 15% av medarbetarna att man har blivit uppmuntrad till att byta roll och flytta på sig inom verksamheten. Så att jag tror man har att göra liksom med några gamla antaganden också. Just det här att bästa snabbaste sättet att skaffa sig kompetensen, det är att rekrytera. Som ett exempel. Eller just det här antagandet att ja, men, om vi har en medarbetare och satsar på den och vidareutvecklar den, men då kommer ju den personen bli mer attraktiv och bli tagen av någon annan och så flyttas ju den där investeringen med. Eller ett antagande om att det enda och bästa sättet för någon att utvecklas är att hoppa och flytta från verksamhet till verksamhet istället för att stanna kvar. Men det här har kommit att ändras, inte minst till det jag nämnde just utifrån vilken roll skills har idag och hur liksom var och en börjar se sig om just utifrån att ja, men hur ska jag hålla mig relevant liksom för framtiden? Ja, men det ligger ju väldigt mycket på mig som individ också att hitta det där kontinuerliga lärandet för att hålla mig relevant helt enkelt.
Mm. Hur är det med samstämmigheten då från medarbetare kontra arbetsgivare när det gäller möjligheten att få utveckla sig inom arbetet?
Det är ju ett gap idag där vi ser väl bara 15% av anställda som känner att de aktivt uppmuntras att röra på sig internt. Och det tyder på att det finns någonting att göra här.
Ja. Finns det någon siffra på hur arbetsgivarna anser hur de uppmuntrar dem?
Vi har inte det i rapporten, men konversationen jag har nu med våra kunder just runt lärande kan enklast summeras i en fråga som kanske inte är direkt uttalad, men den går alltid summerande till det. Så frågan som är i rummet som kommer är: hur går jag från att se till att intern rörlighet bara inte är någonting som händer slumpmässigt, hoppla, till att vara väldigt fokuserad och att det är ett system där både jag som arbetsgivare kan se potentialen, se vilka eller vilka områden som vi kan göra det här, och där också de anställda har en process, ett system där de kan räcka upp handen och säga att de vill göra det också. Och det är egentligen den stora frågeställningen, och det är egentligen det praktiska gapet som finns. Och det är ett antal många saker som då kan hjälpa till att överbrygga det här. Och ett till exempel är att rekrytering talar med utvecklingsavdelningen till exempel. Intern mobility, intern rörlighet, hur man får till det. Inte bara anställa utifrån som Paula sa, men hur man går vidare. Och kan även utveckla vad man har. Och återigen hur man då kan se de man har. Det är ett stort område.
Vad ställer det här då för krav på HR och på traditionella utbildningsavdelningar?
Ja, det finns ett antal saker. Jag kan väl ta några så Paula, du kan väl fylla i om det är något jag missar. Men att jobba på tvärsen över hela HR-avdelningen är en stor viktig bit, som jag just sa. Att se hur de gemensamt löser problemen. Det är som på många, har med storlek på organisationer att göra. Stora organisationer, då blir det mer och mer funktioner som gör sin grej och sådär. Men inom HR finns det väldigt mycket att göra om man jobbar på tvärsen. En annan är att aktivera alla personalledare i det här. Lite grann som du sa, att hur man då gör verklighet av en starkare lärandekultur, hur man klarar av att rulla ut den, för i dagsläget då är det ju inga HR-avdelningar som får större budgetar för att vara större själva som avdelning, utan vad kan man då göra för att få skalbarhet i det här och att aktivera de som är i frontlinjen och leder enskilda anställda, de har en väldig betydelse här på två sätt. Ett är att investera i dem så de blir bra chefer. För det är en av de största sakerna, en dålig chef, det är därför folk lämnar jobb, det vet vi sedan länge. men också att de då kan vara del i och känna sig liksom stärkt av att de är en viktig del i utvecklingen av sitt team, att man ger dem det mandatet och rent av verktyg och annat för att kunna direkt jobba med sitt team för deras utveckling, vad det är de behöver.
Ja, men sen bara för att fylla på det, det är väl just den här kopplingen också till affären. Om man tittar historiskt så har det varit ganska svårt att koppla. Ja, men hur bidrar det egentligen liksom, utbildningsverksamheten? Liksom, hur effektiva är utbildningsprogram och så vidare? Och traditionellt, ja, men man kanske har mätt ja, men hur många antal utbildningstimmar erbjuder vi och så vidare. Så hur kan man koppla det där till produktivitet? Till hur man lyckas behålla talanger, till lönsamhet och så vidare. Där finns det en enorm möjlighet.
Och den kan man nog inte understryka nog. Att gå det extra steget och koppla till affärsnyttan. Det är något på med som jag har många år nu med digitalt lärande. Och en sak man tittar på är hur många timmar har folk tittat på videos. Det kan ju vara ett tecken på ineffektivitet och dåligt anpassat lärande om det är väldigt många timmar. För är det rätt lärande till rätt person då kan det ju vara mindre. Så precisionen och det riktiga liksom mätetalet är ju just vad fick vi ut av det här då? Och den kopplingen är otroligt nyttig. Och det går att göra lättare och lättare. Mer kopplingar till viktiga parametrar för som är direkt påverkade affären.
Har ni sett några konkreta exempel på det?
Ett exempel, bara titta på om vi kan minska, om vi betror att om vi förbättrar lärande, investerare och anställda, vi tror vi kan minska med en procentenhet antalet folk som lämnar oss på ett år. Vad är det värt för oss om man tittar den på? Vi vet, det finns vedertagna studier på ungefär hur mycket det kostar att återanställa någon som lämnar beroende på vilken roll de har. Lägg in snittlönen i den organisationen och så väldigt snabbt så får du en siffra på det. Och kan se vad det är. Som jag sa, man får ju enas om man tror på att på något sätt förbättra riktningen åt rätt håll och börja med en procentenhet. Det funkar alltid, men bryter man ner det så enkelt att titta på det, då ser man direkt oftast en vinst med det till exempel.
Sen är det väl så också att viljan att stanna kvar för att utveckla sig inom en arbetsplats är inte bara beroende på möjligheterna till att kompetensutveckla sig, utan det är också hur man får möjlighet att realisera nya kompetenser inom arbetet.
Ja, en annan drivare vi ser varför folk lämnar det är att man känner att en del av de färdigheterna jag har kommer inte till användning här. Och eller antingen så bara används de inte eller så rent av så värderas de inte av det. Men det kanske där jag också har mest av mitt eget intresse och min passion att få använda de färdigheterna.
Men ligger begränsningen hos cheferna här eller ligger det i kulturen i ett företag eller en organisation?
Mitt snabba svar är både och. Och det säger jag inte för att göra det enkelt att svara, för att cheferna är de som kan förstärka och levandegöra kulturen. Om de inte leder från fronten från början så, och visar, kan man väl säga en del kanske upplever det som en sårbarhet. Att då öppet erkänna, man lär sig någonting för att man inte kan någonting. Så implicit när du säger att jag lär mig någonting och säger att jag kan inte det här. Och det ska ske för att jag vill börja i den änden först. Liksom. Det är det fundamentala i det här. Och sen då sprida det och då föregå med gott exempel och i smått och stort visa det här. Det förstärker kulturen. Kulturen blir ganska svag och riskerar bara bli några snygga powerpoints som inte ledarna leder. Så att du kan nog inte, om jag förfinar mitt svar, man kan nog inte separera de två.
Och kultur är egentligen ingenting annat än människor.
Ja, exakt.
Ska du fylla in någonting, Paula?
Som medarbetare när man fick frågan, men vad är mest effektiva sättet att stärka kulturen? Och då var det ju just 59% som svarade just möjligheten till karriärsutveckling. Så att det hänger ju verkligen ihop och det är ju på riktigt något som man verkligen utvärderar idag när man funderar på en eventuell nästa arbetsgivare. Där man verkligen ser just det här med utmanande jobb, möjligheten till karriärsutveckling och lärande. Och också för att slå ett slag utifrån den kommande generationen Z. Där det är ännu mer slående. Alltså de som är födda 1996 år senare. Som ju är uppvuxna i en fullkomlig digital värld. Och lärande med det. Så att det blir bara mer och mer viktigt. Och 20 år, 2030 så kommer 30% av arbetsstyrkan att bestå av generation Z.
Vad utmärker de organisationer nu då som ger de bästa förutsättningarna för att navigera framgångsrik framöver?
Bra fråga. De lägger grunden för kultur och lärande och har fullt alla i personalledande funktion, men även då absoluta toppen är med bakom det och visar det här från början. Och sen tror jag man måste någonstans ha, jag jobbade med en kund för några år sedan som sen vad de sa visade sig någonting som jag sett som ett mönster för de som lyckas bra med det här. Och det var en väldigt traditionell verksamhet inom försäkringsbranschen. Risktagande var inte ens ett uttryck man var bekväm med i organisationen. Och där från utvecklingsan som var alltså Chief Learning Officer hade ett mantra som var att för att vi ska få kontroll över det här och utveckla och driva en lärarkultur måste vi släppa kontrollen. Och det skrämde ledningen till en början med. Men metodiskt arbete och då förklara varför och gå lite djupare så blev det väldigt framgångsrikt. Där man då aktiverade alla i personalledande funktion över tid, gav dem mandatet att det var deras ansvar väldigt mycket, men man hjälpte dem. Man sa inte gå och fixa lös det här, utan det var verkligen, det är viktigt, här är varför och här är hur vi kan göra det. Och man gav då hjälp, idéer, mönster till allt från väldigt praktiska liksom workshops man kan göra till större, förklara att våran femårsstrategi baseras på ett genomgripande sätt av liksom, grupp av färdigheter som vi behöver är de här 20. Så det här är viktigt. Så de här 20 ska du alltid ha framför ögonen och tänker på ditt team och dina. Är det någonting som passar här? Någonting du kan göra för att driva dem mot det? Och så visar det. Och sen samtidigt hade de ledningen som då blev lite bekväm med det och började internt då väldigt synligt att visa hur de själva gjorde de här sakerna, att de brydde sig om det. De började då mäta istället för att mäta till exempel timmar både i klassrum och digitalt man spenderade. Så tittar man på hur bygger vi, adderar vi kunskap eller färdigheter inom de här 20 områdena. Och det är ett konkret exempel som visar, tror jag, på hur man kan få det att fungera. Och sen så löser man då just skalbarhetsproblemet. För ett problem är ju att en utvecklingsavdelning och HR-avdelning är oftast i relativa termer väldigt liten relativt antalet kunder då de har, alla anställda. Så att det hjälper att man når ut om man gör det också. Är det någonting av det att lägga till där? Paula?
Nej, men det är väl också bara allmänt att se möjligheten att jobba datadrivet i det någonstans också. Oavsett om vi ska rekrytera eller se över möjligheterna kring de anställda vi har. Och igen, tänka skills, tänka färdigheter. För då kan vi också nå en helt annan talangpool än om vi bara liksom stirrar oss blinda på exakt den här utbildningen, exakt den här erfarenheten och exakt från det här företaget eller branschen och så vidare. Det skulle jag säga för att effektivisera och i slutändan blir det en win-win för alla inblandade.
Och det kräver ju lite omställning hos en del utbildningsavdelningar också kanske.
Absolut.
En är ju fokus. Det var en av de sakerna vi såg också som minnade ut i några av rekommendationerna. Eller två av dem går ju hand i hand där. Så en är att fokusera på de sakerna som har största påverkan på affären av de sakerna man gör. Det är lätt att man, det finns jättemycket att göra. Det finns jättemånga utbildningar hit och dit man kan göra. Men att man också blir lite utmanande kanske och säger varför. När man får en fråga om man kunde göra, producera en viss utbildning eller vad det nu är. Och vad är det för nytta och hur är det vår största, liksom, hur var landar det här om vi prioriterar det här för vår verksamhet? Liksom, är det en topp 10-sak eller är det inte det? Och förstå och gräva lite mer. Så att man då i slutändan sålar ut en del och verkligen bara jobbar på de sakerna som har störst påverkan. Det har en direkt effekt. Och det hjälper ju också arbetsbelastningen. Så att man också, för det ser vi ju att det finns nästan för mycket att göra kanske just nu också. Att man då verkligen fokusera hårt på det. Och då är det många som, de som lyckas med det här, de lutar sig mot då, som också har en plats kanske vid bordet liksom med ledningsgruppen. Då har de ju någonting att luta sig mot. De har ett mandat därifrån att göra de här prioriteringarna och använda det väldigt kraftfulla ordet nej.
Min erfarenhet på utbildningsavdelningen jag jobbar på har varit att man ofta har klagat på att man inte når upp mot högsta ledningen. men det är kanske någonting man ska förtjäna den platsen i så fall.
Man ska förtjäna det, men så finns det också en, det här kommer tillbaka med kopplingen till affärsnyttan. Man måste ju, alltså, man måste prata det språket då också. Och plötsligt ha liksom ett affärs, liksom, case med, jag gav ett exempel där jag räknar på om vi minskar vår omsättning med en procentenhet, vad det skulle betyda i pengar. Det är någonting som en finanschef förstår. Det är det språket en finanschef pratar. Så det är ett sätt att nå fram och göra kopplingen. Och det är inte självklart, och det är inte där man har börjat i sin karriär, där man jobbar på med personalutveckling. Man har jobbat med instructional design och gjort kurser och varit fantastisk på att leverera saker själv i klassrum och såna här saker. Så det är ju ett gap. Men när man konverterar det man gör till att prata finanschefens språk, om man förenklar lite grann, då förtjänar man platsen vid det bordet väldigt snabbt. Och sen kan man också bibehålla kommunikationen och förankra de sakerna som verkligen har direkt påverkan, störst påverkan av de sakerna man kan göra inom utvecklingsavdelningen. Då
en sån där personlig sista fråga till er då. Era egna lärande just nu, vad är de inriktade på?
Jag kan börja direkt. Och det är nog inget, en av dem är, tror jag, självklart. Så generative AI, mycket mer. Lär mig så mycket jag kan om olika varianterna. Och den andra är klimatfrågor, som jag personligen är väldigt intresserad av. Så jag försöker lära mig mer och gå på djupet när det gäller CO2-reduktion versus CO2-undvikande. Alltså designa om så man undviker utsläppen. Det är de två sakerna. Två helt olika spår, men där spenderar jag några timmar varje vecka faktiskt, totalt sett, och lära mig. Antingen läsa eller titta på saker. Och prata faktiskt. Jag har satt upp några samtal med folk, framförallt inom miljöverksamheter.
Men det är jättebra, Fred. Och liksom, vare sig man vill eller inte, men jag vill också, så är det verkligen plus att det händer så otroligt mycket på området AI framförallt. Och så mycket möjligheter med det också. Så att just utifrån att verkligen hänga med och se på vilka möjligheter det medför. Där har jag verkligen en stor plus ett. Och sen har jag en högst personlig agenda. Och det gäller det italienska språket, som har stått på min lista i ett antal år nu. Och nu är det dags. Så att den står på min lista för 2023 också.
Det är ingen dålig gissning om att nästa års rapport kommer handla en hel del om AI-assistenter, antar jag.
Säkert. Helt säkert.
Då får jag tacka så mycket för samtalet.
Tack för att vi fick komma och vara med.
Tack så mycket.
Hej Kiki, du sitter ju i huvudjuryn för Swedish Learning Award som kommer gå av stapeln i höst. Men du gör annat också?
Absolut, hej Ulf. Jag jobbar just nu på Swedbank och jag är ansvarig för en ny enhet där som jag håller på att bygga upp, som jobbar med utveckling och lärande för våra kundmötande medarbetare inom svensk bankverksamhet.
Det låter spännande.
Ja, det är det verkligen.
Men du ska berätta lite om Swedish Learning Awards. Vad är det för någonting?
Ja, Swedish Learning Awards, det är en tävling för oss som arbetar med lärande och kompetensutvecklingsaktiviteter. Och syftet med tävlingen är ju att vi ska få lite strålkastare och fokus på Sveriges bästa leverantörer, de bästa insatserna och lösningar för kompetensutveckling och lärande. Och den här tävlingen är ju tanken då att bidra till utvecklingen av våran bransch inom lärande och utbildning. Och det handlar om att skapa genomslagskraft och man får en chans att visa upp nya kreativa idéer och lösningar. Och det här kan också bidra då till att öka kvaliteten och en utveckling av den teknik som vi kan använda. Så att en nominering och en placering i den här tävlingen, Swedish Learning Awards, det är ju någonting som man kan bära med stolthet och också som inspirerar andra.
Mm. Finns det olika kategorier då?
Det finns det, och vi har ju kört den här tävlingen förut och det finns några klassiska kategorier som är med även i år, och det är bland annat då årets innovation, och sen har vi årets kompetensavdelning, årets kompetensinsats. Men sen har vi också lite nya kategorier som vi hoppas att vi ska få in några nya spännande bidrag till. Och det är årets digitala produktion, årets podd och årets upskill eller reskill aktivitet, årets mikrolärande och årets VR-satsning. Så det är ganska många kategorier. Och vi har även en helt ny annan kategori där alla får vara med och rösta, och det handlar om årets eldsjäl inom lärande. Och där tänker vi att man ska få en möjlighet att rösta fram en individ som verkligen brinner för lärande och utbildning och utveckling och som har gett mycket av sin tid och engagemang och som också kanske delar med sig av sin kompetens till andra. Så det är de kategorier som kommer vara med.
Mm, det låter spännande. Och varför ska man vara med som deltagare i det här då?
Ja, men när man är deltagare med ett bidrag så får man ju en chans att få det bedömt av en professionell jury. Och också en möjlighet att sprida sina idéer och lösningar till andra som arbetar med livslångt lärande. Och man har den här möjligheten också då kanske att jämföra sig med andra inom branschen. Hur ligger vi till med våra idéer och lösningar? Är vi konkurrenskraftiga? Så att jag tycker det är ett väldigt bra tillfälle att checka av att det man gör är rätt.
Sen kan man också vara med som jurymedlem, va?
Absolut. Och om man är med i juryn då får man ju chansen här att få inblick i Sveriges vassaste satsningar inom lärande. Och man kommer jobba tillsammans med andra väldigt skickliga och erfarna personer som jobbar inom lärande i organisationer, företag men också leverantörer. Så att det är en fantastisk möjlighet att knyta nya kontakter och skapa ett större nätverk för framtiden och utveckla sig själv.
Finns det några begränsningar vilka som får delta?
Det finns möjligheter för många att vara med i det här, och då pratar vi om organisationer, företag, utbildningsavdelningar men också leverantörer som kan vara med både med bidrag men också i juryarbetet.
Och den här tävlingen kommer att gå av stapeln i höst, men det kommer hända saker innan också. Finns det perioder nu för när man får lämna in bidrag och när man får delta i juryarbete?
Mm. Vi har lite olika datum och hållpunkter kan man säga, och start för nominering av bidrag till tävlingen är 1 maj och sista datum att nominera ett bidrag är 10 juni. Och om man vill vara med i juryn så är sista dagen för att anmäla sig 12 maj. Sen kommer vi presentera de här finalisterna 1 september. Och i år kommer vi ju äntligen ha den här fysiska galan också där priserna ska delas ut. Och den kommer äga rum den 20 september på Learning Conference som är en mötesplats för livslångt lärande. Och den kommer hållas i Stockholm på Sergel Hub, och den konferensen är 20-21 september, men den här galan då är på kvällen den 20 september. Och om man vill läsa mer om den här konferensen och anmäla sig till lärandekonferensen så gör man det på learningconference.se.
Och var hittar man mer information om Swedish Learning Awards?
Ja, mer info om själva tävlingen och även juryarbetet och de här anmälningsformulären kan du hitta på swelearn.se.
Sista fråga till dig, Kiki. Du har varit med i juryn förut, va? I vanliga jurygrupper.
Ja, men det har jag, och det kan jag verkligen rekommendera. Jag var med förra året i juryarbetet, och för mig var det väldigt utvecklande att få se de här spännande bidragen men också tänka tillsammans med andra proffs i branschen just kring det här hur man ska tänka med när man ska mäta effekter också av en insats, så att man fick med sig mycket bra tips där men också kreativa idéer på nya lösningar och också titta på hur andra jobbar med målgrupper och just det här och se effekten av det man gör. Så att det är superspännande, och jag har fortfarande kontakt med de här jurymedlemmarna och vi har ett väldigt bra utbyte, så att jag kan verkligen rekommendera att vara med i juryn.
Mm, det blir som en liten guldgruva för eget lärande.
Verkligen.
Då får jag tacka dig så mycket, Kiki, för ha det så bra och lycka till med huvudjuryarbetet.
Tack så mycket, Ulf. Vi hörs och ses.
Det var allt för det här avsnittet. Gå in på swelearn.se för att läsa mer om Swedish Learning Awards. Och kolla redan nu in vad som väntar i höst på learningconference.se. Just nu finns ett rabatterbjudande på anmälningsavgiften där. Och mer om Learning Conference kommer i nästa avsnitt av SLA-podden. Till sist, när jag frågar ChatGPT om vilket det bästa citatet om lärande i arbetet är, blir svaret: lärande är inte en produkt av utbildning. Det är en livslång process som pågår hela tiden. För att nå dina mål och drömmar måste du vara beredd att lära dig hela livet.